Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ni vet hur det är ibland när man möter en person som man känner att man kan prata med hur länge som helst. Och så var det när jag träffade veckans gäst. Hon har arbetat som arkitekt i snart 40 år och har en mycket lång meritlista där bland annat Lyxhotellet Ett Hem finns med. Vi samtalar om hur det är att arbeta med både privata kunder med högt ställda krav och samtidigt offentliga vård- och omsorgsprojekt. Hur tänker hon kring att bevara kontra skapa nytt när man renoverar fastigheter? Och hur har svensk arkitektur utvecklats under de år som hon arbetat som arkitekt? Varmt välkommen till inredningspodden Fanny Sachs.
Tack.
Vi spelade in på ett litet lyxhotell som heter Ett Hem. Mm. Och de som har lyssnat på den här podden innan har hört Ulf Nordfjell som är landskapsarkitekt som har gjort trädgården här. Då satt vi också här. Men nu sitter vi här för att i din egenskap av arkitekt som har... du måste berätta.
Mm. Det kan jag gärna göra. Alltså, vi blev kontaktade i ett tidigt stadium när... då fanns ju det här, första delen fanns ju. Men så hade de möjlighet att förvärva fastigheten bredvid. Som bestod av två hus för enkelhetens eller svårighetens skull. Och det var ju helt fel detaljplan. Och den är ju väldigt viktig för att kunna se... Man kan inte ha hotell var som helst i stan. Utan man måste... Så det började med mycket myndighetskontakter. Att få tillstånd att göra ett hotell av de här husen. Som en gång i tiden var enbostadshus. Alltså enfamiljshus. Då när Lärkstan byggdes. Som där ligger i Lärkstan. Som har tänkt... P.O. Hallman var ju stadsarkitekt. Och han hade tänkt sig en miljö, en lite engelsk miljö. Med enfamiljshus som stadsvillor.
Mm-hmm. Så det här var, alla de här fantastiska husen var enfamiljshus?
Ja, väldigt många av dem var tänkta som det. Mm. Sen kom, det här var kanske ungefär 1910, 14, 15. Och sen kom ju Krügerkraschen. Då gick det inte att sälja enfamiljshus i Stockholm längre. Utan då blev det mest lägenheter.
Mm-hmm.
Så på det tidiga stadiet som var att det här skulle kunna tänkas bli hotell och bli en utbyggnad till det redan populära hotellet Ett Hem. Då var jag med väldigt mycket. Och vi uppvaktade staden och vi gjorde skisser och planer för det. Och så gick det igenom. Och sen kom ju den här fasen när Studio Ilse och Ilse Crawford
precis,
var med.
För vi måste prata om det, för att Jeanette Mix som äger hotellet har ju en väldigt stark vision om att det ska vara ett hemtrevligt lyxhotell. Och sen kontaktade hon då återigen Ilse Crawford som har Studio Ilse, som hade gjort den här första huset. Och sen kom ni in då, du och 3DO, på arkitekturen. Mm. Hur ser ett sånt här samarbete ut? Det är ju, ni har jobbat, under hur många år blev det?
Ja, men jag tror att det har gått 4 år sedan det där första mötet. Och det är nu just invigt. Så det har varit ett långt samarbete. Otroligt givande och spännande samarbete. Vi började med att ha workshops hos Ilse. På hennes fina kontor i London, och de är ju otroligt skickliga på sitt konceptarbete. Så att det var ju väldigt klart, det var en väldigt klar uppdelning. De skulle fortsätta det här konceptet och hela stilen som var i första delen. Och vi skulle hjälpa till och se till att det var byggbart. Enligt svenska regler och svenska förutsättningar. Och också kunna översätta till byggarna så de förstår... Det är inte inch utan det är millimeter det handlar om och så. Bara den enkla grejen.
Ah.
Så att vi har haft väldigt mycket möten och det har varit otroligt inspirerande.
Mm.
Men blir det någon gång att man är liksom på, alltså, på att man springer på samma boll?
Alltså det kan ju vara så, men vi hade så tydligt, det var så tydligt, och Jeanette var ju väldigt tydlig med att det är Ilses design, det är hennes koncept, det är det som vi ska göra. Och vi var ju, och det är ju lite grann en ny roll för oss, vi ska göra de ritningar som behövs för att det ska kunna förverkligas. Och så är det klart att det är en hel del som vi har fått formge för att få det att sitta ihop. Men jag tycker inte att det har varit några problem med det. Det har varit väldigt roligt att se hur de jobbar.
Mm. För de är ju ett engelskt företag i grunden det. I alla fall.
Ja, men absolut. Det är det ju verkligen. De är ju väldigt skickliga på vad de håller på med. Och de håller på med varumärkesbyggande. Och de gör alltså, en enorm känsla och väldigt... De är liksom väldigt stränga med vad de lämnar ifrån sig och sådär. Man är lite avundsjuk på att de kan sätta så höga ribbor liksom för det här är vad vi levererar. Varsågod och var nöjd.
Ja. Och vi sitter ju precis bredvid det här fantastiska barskåpet, eller vad kallar man det?
Jo, det är ett barskåp.
Ja, som de också då formger enligt konstens alla regler. Ja. Som alla tittar på och suckar på och tänker, sådär skulle man ha.
Ja, mässing. Nej, ja. det är verkligen ett smycke.
De här. Stämmer det att det är hennes, att det är Ilses man som jobbar med?
Det vet inte jag.
Nej, det är bara...
Han är ju också arkitekt, så att det är mycket möjligt.
Mm. De här två tegelhusen som vi, ja, nu, när vi sitter i ett av dem, de är ju verkligen riktiga juveler. Mm. Både interiört här med kakelugnar och exteriört med en fantastisk tegelfasad. Det här har ju varit en... Det nya huset har varit en hårtransplantationssalong.
Eller ja, det fanns klinik. Ju det. Det fanns alla möjliga. Det var läkarmottagning och det var små kontor och det var allt möjligt. Det var... Och alltså det var verkligen massakrerat det här huset. Det var ju två hus som satt ihop och med en liksom sluttande plan emellan sig, för det var inte riktigt i nivå och det var ganska okänsligt gjort.
Oh, men hur är det för oss som inte är arkitekter, hur är det att vara med om en sån här transformation?
Ah.
Kan du inte bara ta oss med i liksom, hur börjar man ens?
Men det handlar rätt mycket i början om att liksom veta arkitekturhistorien, förstå vad var tanken bakom och hur tänkte man på den tiden. Och vi har också haft en antikvarie med oss i det här som sakkunnig. Det behöver man ha när man jobbar med såna här gamla liksom, K-märkta hus. Vissa delar var K-märkt, inte alltihopa. Men man behöver ha med sig det när man ska göra såna stora förändringar som ändå var frågan om. Här, alltså, då är det ju drömmen att ha en sån beställare som vi hade, som Jeanette, som hade liksom kapacitet att kunna återställa, att lägga ner, för det är ju så mycket hantverk som kostar mycket pengar för att få till det där. Men hon har inte tummat på någonting, hon har liksom gått hela vägen hela tiden och då blir det ett fantastiskt resultat. Men om man ska ta med resan, ja, men det handlar ju först om att se och skrapa och titta vad fanns bakom och titta på gamla ritningar, titta på vad som finns på Stadsmuseet i deras arkiv och man kan luska och förstå. Det som var roligt med det här huset där ett hem ligger nu, det är att min pappa som arkitekt, det var hans första jobb, det var ett arkitektkontor där ett slag.
Jaha.
Nils Arboms arkitektkontor satt där och huset byggdes av en ingenjör som hade kommit på ett väldigt fiffigt sätt med centralvärme och ventilation och sånt där. Så han byggde åt sig själv till sitt ingenjörskontor plus lite bostäder, hans egen bostad, och sen så hade man små, som heter dubbletter, för man fick bara ha ett kök i de här husen därför att eftersom det var tänkt som enfamiljshus, så var det, stod det i planen att det får bara vara ett kök. Och då löste de det med att sälja ut rum, alltså hyra ut rum utan kök till ungkarlar som kunde gå på krogen och istället eller sådär. Men det var en litet sidospår, men det var väldigt, väldigt lustigt i alla fall. Så man tar reda på husets historia, kanske hitta gamla foton och sen så, jag menar, ibland kunde man se en halv stuck som då skulle återskapas resten av rummet, för det hade gått en vägg tvärs igenom. Eller, alltså det var ju Rätt mycket var att liksom reparera det som var trasigt. Men sen var det en hel del är ju tolkat. Alltså här borde det vara panel enligt det här. Enligt den tiden så skulle det ha varit träpanel här runt. Och det är mycket i den andan också att vi har fått hitta på. Och då kan man ju tycka att då är inte det riktigt. Då handlar det inte renlärigt om att bevara. Utan då är man ute och cyklar egentligen lite grann att man adderar sånt som inte har varit från början. Eller man vet inte om det har varit från början rättare sagt. Man tycker att det borde ha varit.
Mm. För det är också en sån där balans. Vad ska man bevara och vad ska man skapa nytt?
Ja.
Hur tycker du den balansen är?
Ja, den går ju ofta i ekonomi nu. Alltså man vill ju första hand bevara det som går att bevara. Det som är värt att bevara. Det kan bli för dyrt och då får man börja om från början. Men man utgår från det som har varit innan. Vi hittar ju ofta liksom detaljer. Här kan man se en vindrövsklase där till exempel. Det är lite kanske att ta i, men då skulle man kunna hitta den på flera ställen i huset. Man vill gärna, så gjorde de ju på den tiden. Man hade ett tema, liksom en uppsättning med detaljer som man, som en liten låda att man använde. Ja, vi gör i det här huset gör vi hörnor på det här sättet.
Okay.
I det här huset gör vi överstycken på dörren på det här sättet. Så har man hittat ett så kan man gärna fortsätta. Det blir en kvalitet och det blir aldrig tråkigt. Man tror att det kanske blir tråkigt när man upprepar, men det blir tvärtom en kvalitet i min.
Men då kan man ju, jag förstår vad du menar med ekonomi, för att ta ut det här det vi ser nu, det är ju ja, en uttäljd klase vindruvor. Det kostar pengar.
Ja.
Mm.
Ja.
Och då väljer man, då ska man hitta en hantverkare som kan göra det också.
Och då kanske man kan gjuta det. Det kan ju vara gips också. Ibland tror man att det är trä. Men det kan vara gips som är bara målat på samma sätt som träet. Och sen så blir det lika bra. Mm. Och sen som stuck och sånt där. Det är ju egentligen väldigt billigt. Man väl har gjort formen. Det är klart det är ju hantverk i att göra formarna och sätta upp och sådär. Men det är inte så dyra material i alla fall.
I ert jobb så blir det mycket kontakter då med olika, vad kan vi kalla det, myndigheter eller stadsbyggnadskontor och antikvarier och länsstyrelsen. Hur enkelt har det varit i ett sånt här projekt där man ska göra om till ett hotell?
Ja, men i det här fallet måste jag säga att alltså, de var väldigt tillmötesgående på staden. Alltså, de tyckte det här var ett roligt projekt. De kunde förstå liksom, nytta med det. De kunde se att det här skulle gynna Stockholm. Att det här hotellet växte lite på det här sättet. Så att, jag tycker att vi har haft väldigt bra kontakt med myndigheterna. Och de har ju sina regler som vi måste uppfylla naturligtvis. Så att, och då måste man ta in sakkunniga på. Och det viktigaste nästan av allt är ju en brandkonsult. Alltså brand, det slår allt. Kan man inte klara brandutrymning och brandsäkerhet, då kan man inte göra hotell.
Mm.
Så att det är en väldigt stor sak i det hela.
Just det, det sitter skyltar överallt.
Ja, och det är mycket som är inbyggt som man inte ser, som är en komplikation. Som till exempel då, där fick vi ju översätta svenska regler till det engelska Ilse Crawfords gäng. Alltså då måste vi hjälpa dem att om vi ska göra ett hotell i Sverige, då måste vi tänka på det här. Att det är liksom inbyggt, vissa väggar har ju, och dörrar, det måste vara brandcellsgränser. Det måste vara skydda hotellgästen från brand, eller för att det måste kunna utrymmas på ett säkert sätt. Och då är det mycket som sitter i väggarna och spjäll i ventilationskanalerna. Allt det där är inbyggt här, man ser det inte. Men det är en del av själva kvaliteten, att kunna få in alla de här tekniska nödvändigheterna utan att göra avkall på det estetiska.
Ja, nu börjar man ju absolut titta runt och se att just det.
Ja,
väldigt mycket detaljer. När du nu sitter i det här hotellet och ser dem kring och det är avslutat, just nu i alla fall. Hur känner du? Känner du då så här att nu är jag nöjd, nu går vi vidare? Eller känner du liksom att sitter och tittar och tänker så här, det där kunde vi ha gjort annorlunda? Eller?
Generellt sett så är det det man gör, tyvärr. Det är en yrkesskada. Och det är ju bra, man utvecklas hela tiden. Kunde vi gjort det här bättre? Kunde vi gjort det annorlunda? Och här kunde man gjort så här. Och ibland går det att lägga till. Det skulle bli bra om vi gjorde lägga till det här och det här. Så skulle det bli ännu bättre. Och ibland tycker ju beställarna att det kan vara värt det. Men det är en liten yrkesskada också. Det där med att man tittar hela tiden på olika saker. Och liksom fastna för detaljer som ingen annan skulle se, istället för att titta på helheten. För det är ju det andra människor ser. Kommer ni in och tycker att oj, vilket vackert ljus här, eller vilken vacker färgskala, och vad skönt det var här, vilken bra ljudbild det är i det här rummet, man mysigt och så. Men jag vet inget, att jag har inte hittat någonting här. Som jag kan, faktiskt, det har jag inte.
När ni har jobbat så nära Ilse Crawfords team, som är sånt internationellt, ja, så välkänd designstudio. Har ni lärt er något av dem?
Ja, jag tycker just att vad, och det har de kunnat göra här, det handlar så mycket om beställarna. Det finns faktiskt ett byggmästarpris, alltså beställarpris också, som jag hoppas de delar ut det fortfarande, men det är så viktigt att beställarna har förståelse, därför att i det här fallet så var det så tydligt att de kunde ställa krav. Det måste vara på det här sättet. Vi kan inte göra så här, nej, vi kan inte göra kompromisser här och så, utan det måste vara på det här sättet. Men till syvende och sist så är det ju beställaren som avgör, har jag lust att betala för det här? Eller tycker jag att det här är så viktigt som den här, alltså det är förtroende och tillit och sånt. Så att den, jag beundrar och har lärt mig mycket av den här envisheten, och att man står på sig att nej, det här, jag vet att det här blir bra. Nu, vi måste göra på det här sättet som Ilse Crawford kan. Hon är väldigt tydlig med hur det ska vara. Och hon har ju skapat sig den positionen också, så att man väljer ju henne för att det är hon, för att vad hon kan, och då lyder man gärna. Jag tycker vi håller mycket på med kompromissa. Vi vill ju att beställaren ska vara nöjd och lägger oss kanske ibland lite för tidigt. Istället för att stå på oss när vi vet.
Så nu kommer det att bli andra. Nu blir det ändrade.
Jag kanske inte är sån. Jag bara, det är kanske därför jag beundrar det så mycket. För att jag har så tänkt att man kan göra på det här sättet också. Jag är liksom kompromissvillig.
Ja,
Och det ska man ju, jag menar, jag tycker det är viktigt också som arkitekt att jag jobbar ju åt någon, något företag eller en person som vill någonting, som har någonting, en dröm att förverkliga. Och så ska jag försöka tolka den här drömmen eller det önskan eller behovet. Och så då är det ju viktigast att det här företaget eller den här människan blir nöjd. Och om jag blir nöjd är sekundärt, men då får man hellre, tror jag, tacka nej till vissa jobb där man ser att jag kommer inte bli nöjd med resultatet. Det här är ingenting jag kommer stå för. Då ska man inte ge sig in i det. Men jag tycker ändå att som arkitekt så är man där för att hjälpa den här personen för att göra det som den vill. Eller företaget vill.
Mm.
Det är inom vissa gränser. Och då hellre tacka nej då om man känner att det här kommer inte jag kunna stå för.
För du har ju jobbat som arkitekt vi pratade om det innan, 34 år.
Ja.
Och jag sa det, är det någonting som du, det känns som att det där är någonting som man får efter att ha jobbat under många år, det du sa precis.
Ja.
Men är det annat som du känner att det här är någonting som jag verkligen har fått av erfarenhet?
Ja, men det är väl, jag tycker att de roligaste projekten som jag tycker man kan, jag tycker är ju när man, i ett team, när man arbetar tillsammans med skickliga byggare och andra konsulter, att man är lyhörd och lyssnar och tar in och lär sig av dem som man jobbar ihop med. Man kan lära sig så otroligt mycket. Alltså man är ju inte, det tar ju så lång tid. Då kommer jag ihåg när jag gick på skolan och sa att ja, ni ska jobba i 5 år, sen kan ni kalla er arkitekter. Efter, först ska man då utbilda sig i 4-5 år och sen ska man jobba 5 år, sen kan man vara arkitekt. Det tyckte jag lät lite fjompigt. Jag är ju färdig nu, men jag kan nästan säga 10 år istället. Man behöver jobba, alltså man ska inte, man måste ha tålamod och man måste vara väldigt ödmjuk inför andra kompetenser och försöka hålla någon sorts egen styrfart i det där och omvärdera och titta mycket på vad andra har gjort. Det tycker jag. Titta, liksom, åka på studieresor och titta på hus runt om i Stockholm bara. Jag menar, titta, hur har man gjort här? Vad är det som är bra och vad är det som är dåligt? Det pågår ju hela tiden i mitt huvud.
Ja, det måste jag ju få fråga då. Vart åker du?
Ja, men det är ju jätteroligt alltså att man kan ju åka egentligen vart som helst. Jag har alltid med mig mitt yrke, mina arkitektögon. Sen är det de som ser mer än vad jag ser. Det är inte så att jag är superbra på att se allt. Men Ja, det är alltid, jag är alltid nyfiken på varför har de gjort så här och försöka förstå det och vad det är, liksom, hur det hänger ihop och varför ser det ut så här och varför har man inte valt det här materialet istället eller ja, något sånt där. Jag menar, varför byggde man inte ihop de här husen eller varför kunde man inte gjort det? Men det håller på, det bara pågår.
Ja, det är ett roligt, du är ett roligt resesällskap med andra ord.
Ja, min man säger att han har lärt sig, han tittar uppåt nu för tiden när han går. Han säger att arkitekter tittar hela tiden uppåt. Man gör det på sig, att man börjar leta vid takfoten och så tittar man sig ner och så här, man tittar upp.
Ja.
Det gör inte andra människor. Nej. Men jag fick syn på det plötsligt.
Ja. Under de här åren som du har jobbat nu, hur tycker du att svensk arkitektur har utvecklats? Har den utvecklats?
Ja, alltså jag kom ju ut, jag började jobba på 80-talet, 88. Alltså det var inget vackert, det var ingen vacker tid. Jag tittar, det finns vissa nu, de börjar ju K-märka även 80-talshus nu, för det måste ju finnas liksom kvar spår, men mycket av det river man ju liksom, det är inte så mycket kvar. Det var dåliga material, det var väldigt rationellt och det var väldigt utan mycket, alltså utan inlevelse. Sen fanns det säkert några enstaka villor och sånt där, men i generellt var ju 80-talet inget vidare. Så jag tycker att det har bara blivit bättre sedan dess. Och men jag kan ju bli lite bedrövad över att när man vet allt det här, hur ledsen man är för vissa områden och allting. Varför fortsätter man att bygga så fantasilöst? Och varför anstränger man sig inte mer? Vissa saker kostar ju inte mera. Och det brukar vi alltid tala om för våra beställare. Liksom att bättre ljusföring och allting, en bättre planlösning, det är ingenting som kostar pengar. Man måste bara ägna lite mer omtanke. Vara lite mer tid möjligtvis på att ta fram de här ritningarna eller de här tankarna, de skisserna. Men det är ju inte dyrare att producera. Så att det kan göra mig lite bedrövad när jag ser att liksom det bara brakas på kvadratmeter på kvadratmeter på kvadratmeter. Utan när vi ändå har utvärderat vad som gjordes under miljonprogrammet och under 80-talet. Och vi är inte så nöjda med det, men ändå. Så det kan också, alltså att man, det viktiga är ändå ljus. Om man tänker bostadshus nu, att det är ljusföring och planlösning. Men då kan det lätt bli ibland så att man bara gör det lite roligare genom att lägga till liksom burspråk eller lite saker och ting lite planlöst. Utan att det är inarbetat i själva, i funktionen och hur människor rör sig och hur de har det. Det är bara ett påklistrat för att det ska se lite bättre ut än de här 70, liksom 60-70-talsområdena. Så att det finns massa bra exempel, det finns det. Men det kunde vara fler.
Nu är du involverad sedan många år i ett jätteprojekt.
Ja.
Som handlar om, där du verkligen får
ja.
Så formge egentligen en hel stadsdel.
Ja, du tänker på Källberga.
Ja.
Som ligger i Nynäshamns kommun. Och det är ett bostadsområde där vi har försökt. Där jobbar jag ihop med min man som är då exploatören. Och jag har varit med i liksom, att formge själva hur ska husen ligga? Vad ska finnas för sorts hus där? Och hur anpassar vi oss till terrängen? Och, jag menar, det har varit otroligt spännande. Det kommer bli som en ny stadsdel. Så att det är 700 någonting bostäder. Och det kommer kunna bli rätt mycket människor som bor där. Så det är ett stort ansvar och det känns. Det är otroligt spännande att få vara en del av den samhällsutvecklingen som, där vi fick få in så mycket bra saker som det går och ändå så ska det vi, nu är det så oroliga tider med räntor och allt sånt, men vi har redan från början tänkt att det här får inte vara ett område som är dyrt att bo i, så att det är inga excesser och exklusiviteter alls, utan det är för att göra så bra bostäder liksom, i naturen på så enkelt och ekonomiskt gångbart sätt. Det är en sorts uthållighet och social och ekonomisk uthållighet. Inte bara ekologisk utan det ska kunna, man ska kunna arbeta och bo där och det är mycket tankar i det här området.
Jag såg det att just det här med ekologin.
Mm.
Hur får man in det i en hel stadsdel på liksom ett nytänkande sätt.
Ja, alltså där försökte vi bara hitta någon sorts medelväg. Att det här är ju inte något experimentellt område, för då hade vi inte kunnat sälja det. Det måste vara ekonomiskt gångbart, för det, vi ska ju bygga infrastruktur och allting. Vi måste göra det här ekonomiskt på något sätt. Så att, annars blir varje enhet så dyr om vi gör någonting för... hus är ju så, hus ska ju hålla i 100 år. Då måste man vara säker på att det funkar. Så att vi har ju hittat någon medelväg där, så att materialen som ingår i husen ska vara liksom schyssta ur ett ekologiskt perspektiv. Och vi ska kunna gå och värma upp dem på ett rimligt sätt. De ligger grupperade så att de skulle kunna ha gemensamma energikällor. Det är, man ska kunna liksom leva där, arbeta där, slippa, man ska få bort transporter om man nu, alltså det är valfrihet, men man ska kunna bo och arbeta där. Och vad har vi tänkt mer när jag, jo, vi har, det här är väldigt kuperat, och så att det är ganska, där har vi någonting som där det gör att det är lite dyrt, det är att de här husen klättrar liksom, det gör att vi tror att det blir ett långsiktigt bra område, därför det kommer vara vackert. Det är inte plansprängt, utan vi behåller ju bergen och bygger där det går att bygga. Och sen det som är plant och det som är odlingsbart, där bygger vi ingenting. Utan där är det ett ställe, vi är odlingslotter på ett ställe, och det är liksom sån här lek och sportytor på ett annat platsställe där det förut har varit åker och så. Så att vi, ja, i många aspekter försöker vi tänka på det här.
Det måste vara ett gigantiskt projekt. Och ni har jobbat under många år redan.
Ja, jag tror mer än 12 år. Ja, det har tagit lång tid. Men nu kan man se de första husen komma upp där. Första villorna kommer upp. Och vägarna finns det är olika etapper. Och den första etappen finns vägar. Och det byggs en cirkulationsplats nu. Man får nypa sig armen. För att se att det här är på riktigt nu.
Ja. Känns det som att det är ett drömprojekt för dig?
Ja, jag visste inte att jag hade det drömprojektet, men det har blivit det. Min största förhoppning nu, alltså det som verkligen är viktigt, är att skolan kommer på plats. Vi ritat en skola mitt i byn, och det finns någon som vill bygga och äga och förvalta skolan. Det företaget finns, har ju varit till att de vill, och det finns det är jättefina ritningar som är gjorda för det av ett arkitektkontor som heter Metropolis. Och så finns det någon som ska driva skolan, Raoul Wallenbergskolan. Så det finns, hela det här finns. Nu gäller det bara att skolinspektionen säger ja till det. Och vi får besked om inom 2-3 veckor ska vi ha besked. Oj. Om det där. Så det är lite pirrigt, för jag tycker den är så central. Allting börjar med barnen på något sätt. Det är ju där. Det gör att folk flyttar dit om det finns en bra skola. Det är det som är det enda som jag är lite nervös för just nu.
Finns det andra saker som du vill få in?
Jo, det finns en väldigt rolig sak som jag ska sätta igång med lite mer konkret just nu. Och det är att vi har tanken på att starta en lokal saluhall för lokala producenter av kött, ägg, grönsaker. Allting som finns där runt om Källberga. Och, så det kan också bli som ett utflyktsmål, för att en gårdsbutik är fantastiskt, men det här ska bli ett steg större. Så att det ska finnas, just där på Södertörn så finns det väldigt många producenter av livsmedel, och att de får samlas till en plats. Och det gör ju att den här, att Källberga kommer ännu mer på kartan. Jag tror just att det blir ett utflyktsmål, det ska finnas en café bredvid och sådär. Man tar sig dit, för man kan köpa bra grejer. Mm. Och att man... Det finns liksom en tendens att man bryr sig väldigt mycket mer om vad man äter, och att det ska vara bra producerat, och djuren som man äter ska haft ett bra liv, och det ska inte ha varit för mycket transporter. Och allt det där gör att man kanske är beredd att betala lite mer för det här hantverksmässiga som finns i den produktionen. Så det är någonting som jag tycker är jättekul och ska hålla på med nu ett slag.
Mm.
Och också faktiskt kanske att jag får vara med och gestalta det här huset. Hur det ska se ut i den här saluhallen. För de andra husen har jag påverkat indirekt, men inte ritat i detalj. Men det här kanske jag får vara med och rita i detalj. Jag hoppas det.
Men spännande. Mm. Och som du sa också, känns som det ligger i tiden. Att man vill unna sig hellre att man köper någonting bra, ja, och i mindre kvantitet.
Ja, ja, precis. Ja, men det tror jag verkligen att man människor, att vi är mer intresserade och bryr oss mer vad vi sätter i oss. Vi liksom inser att det är viktigt och att det är viktigt att man inte utarmar jorden utan man tar hand om jorden på rätt sätt, som där man odlar, och att djuren får bra, inte har äter penicillin och antibiotika och sånt där, utan att de har haft ett bra liv och att allt det där. Och man måste börja ta små steg. Man kan inte liksom rädda hela världen på en gång, men man får ta ett steg i taget. Och där tror jag många är beredda att lägga ner just lite mer pengar på bra matvaror.
Ja, det låter väldigt spännande. Jag ser fram emot att åka ut,
ja,
och titta.
Det får du göra. Mm.
Det som är intressant du säger med skola och rita, det måste ju också vara väldigt nytt att börja rita skolor och så. Mm. Men sen det ni jobbar med på ert arkitektkontor, det är också vård- och omsorgsboenden.
Mm.
Och jag tyckte det var så intressant, för jag hälsade på min 96-åriga farmor.
Mm.
På ett nytt sjukhem i Falun. Och det var nästan som att det kändes som att komma in på något gammalt mentalsjukhus, ja, nästan.
Mm.
Och jag blev så sorgsen att det måste se ut så där när man bygger nytt. 2021 byggdes det. Det blev så glad att se att ni blandar exklusiva privathem med vård- och omsorgsboenden. Hur kom det sig?
Det var ungefär så som du beskrev. Alltså vi har tyckt att det är, där igen, det behöver inte bli dyrare bara för att man gör bra rum och bra arkitektur. Det blir inte dyrare. Och varför ska inte de som är just det sjuka, då man ännu mer, om man är gammal. Vi har också jobbat med intensivvårdsavdelning, har vi ritat. Vi har ritat BB, BB Sofia, BB Stockholm, som tyvärr är nedlagd. Men, och där är det ju, där kommer man ju, då är man lite utsatt. Alltså man är ju lite i underläge. Man behöver få hjälp av miljön på något sätt. Eller den blir en hjälp för att man ska känna sig lite lugnare. Lite mer avslappnad. Lite mer öppen för andra människor. Och ta till sig och känna sig trygg, helt enkelt. Så att vi har tyckt det var väldigt viktigt och väldigt roligt. Och vi har försökt haft det som mission på något sätt. Att det behöver inte bli dyrare. Vi måste bara tänka ordentligt innan. Och att det är så mycket man gör på repeat, att man liksom gör som man brukar göra. Men varför upprepar man sånt som man inte tycker är bra? Man tror att det måste se ut så, men det måste det inte. Det finns saker som man kan, liksom, man kan skriva till för att upplevelsen ska bli lite annorlunda.
Får ni gehör, tycker du, från beställare då?
Ja, men våra beställare har då varit de som alltså kanske var en väldigt enveten avdelningssköterska eller avdelnings, alltså chefsläkare just på den där avdelningen eller någonting som vill någonting, och då har han stridit för vår sak. Vi har fått ta oss in på egen maskin, då har det varit väldigt svårt. Locum har inte velat skriva avtal med oss, fast vi ofta jobbar mot Locum, men då har vi gjort det liksom via någon annan eller så där, via arkitekten, eller, men då har vi stått för just de här ytskikten och allting. Det har funkat, men vi det är en snårig väg, så att jag tror att vi har ju sökt många såna här jobb men inte lyckats alltid få det, för att de tror inte riktigt att vi kan hela huset, utan de tror att vi kan göra kulörprogram, men vi är ju arkitekter, så vi skulle kunna göra mycket mera. Så vi har gjort mest såna här BB Stockholm, som var den första nästan, det var ju otroligt roligt. Och då träffade vi Gudrun Abascal som sa att ja, nu ska jag göra en ny BB här, vill ni vara med?
Mm.
Och det var ju ett drömprojekt, och hon hade totalt förtroende för oss. Och det var jättespännande och jätteroligt. Så vi vill gärna göra mer sådana projekt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
På Instagram kan du se filmer och bilder på inredningspoddens alla gäster under @inrednings_podden. Du kan även följa mig på @Johanna_Hulander, alltså Hulander. Och nytt för i år är att det äntligen kommer att skickas ut nyhetsbrev som handlar om poddavsnitten, men även sånt som jag vill dela med mig av inom inredning, design och arkitektur. Så missa inte att prenumerera på nyhetsbrevet som finns länkat i profilerna på Instagram.
Det här med de här exklusiva hemmen är ju lite intressant. Mm. För det är ni visar ju upp lite grann i, får man glimta in i dessa fantastiska hem som ni gör. Men under de år du har jobbat nu, hur har synen förändrats på vad som är exklusivt?
Alltså jag tycker att människor bryr sig mycket mer om det nu för tiden. Så att det var för en liten, förut var det för en liten elit som var väldigt noga med hur saker och ting var formgivna och hur det såg ut. Medan nu är det mer allmänt. Folk är generellt intresserade av det. Och det alltså när jag gick ut arkitektskolan, då var det ju, det fanns ju nästan inga som använde sig av inredningsarkitekter till sina egna projekt. De jobbade ju med kontor och sånt. Det fanns ju inget som till för egna hem. Det var väldigt sällsynt, vilket det inte är längre. Så att det har ju skett en enorm förändring. Och det har ju också att göra med hela ekonomin i samhället. Människor har mer pengar och ägnar sig mycket mer åt sin miljö, sin närmiljö, sitt hem och allting. Det har blivit något annat. Dessutom sen då uppe på det sociala medier där man bara visar bilder hela tiden på hur saker och ting borde se ut och ska se ut. Och så.
Kan man se att vissa rum eller har skiftat så? Att man har fokus på andra saker nu än om man tänker 30 år tillbaks?
Ja, jag menar det handlar ju väldigt mycket mer. Alltså jag märkte i början, de här första projekten vi fick när vi skulle hjälpa människor med att bygga om sina hus och det blir mer inredning, att kan man göra så här, kan man föreslå det här? Det här är lite för fint och lite för dyrt och lite för, men köket har ju länge liksom varit det viktiga. Jag tycker det har gått mer över till badrum nu sista 10 åren, från att köket pratades om jättemycket förut också, men mer och mer badrum har varit väldigt viktigt. För inte tala om hundtvätt och sånt.
Ja.
Det är en ny.
Ja, det är det nytt. Grej.
Ja. Och det måste man fråga. Ska det vara en hundtvätt?
Ja.
Ja, det tror jag inte hade varit 1990 att man frågat om de ville ha en hundtvätt. Jag undrar, men vad är det?
Mm. Men det har ju du jobbat med, inte med hundtvätt, men du har ju jobbat med badrum och span.
Ja, just det. Ja, Fjällnäs tänker du på kanske.
Ja.
Ja, det är ett annat väldigt roligt projekt som vi fortfarande jobbar med liksom indirekt. Inte själva hotellet då, där det finns ett väldigt härligt spa med en spektakulär hot tub som är utomhus där man sitter som i en snödriva liksom. Man sitter som en snö, så att man gräver en snöbänk, sitter man ju i varmt vatten utomhus i snön och tittar ut över fjällen. Det är liksom fantastiskt. Det kan jag tycka själv att det är lite speciellt. Det hörde tomter tillhörde det här området för enfamiljshus, alltså för fritidshus.
Jaha.
Och genom Lars Bertman, som Lars och Kristina Bertman äger ju här, och de här tomterna, de har ju promotat oss. De har varit väldigt schyssta. Så vi har fått rita flera hus där. Och det har varit jättespännande.
Och när var det du ritade spaet?
2006 eller
ja, för det känns...
2007.
Ah, okay. Ja,
för vi ritade ju inte bara spaet, vi ritade ju två flyglar också och ett kapell.
Mm. Och det var ju Lars idé, att det skulle vara någonting som folk kunde resa till. Att det skulle vara något spektakulärt där. Och att det behövdes ett större rum för alla möjliga saker. Så där gifter det sig folk nu. De har vigslar, de har dop, de har yoga, de har konferenser. Så det är ett icke-religiöst rum. Men det ligger liksom för sig själv. Man tar sig dit och det är liksom lite speciellt i rummet faktiskt.
Ja, och det är ju väldigt tidlöst.
Ja, det känns... måste jag säga. Ja, det tycker jag att vi försöker hålla oss till. Att vi försöker vara tidlösa. Vi försöker att det ska inte kännas som att man ska veta vilket år saker och ting är gjort. Det som vi gör på 3DO. Alltså vi är väldigt... Det är någonting som vi följer. Varje projekt har sin... Liksom, det har sina förutsättningar och som man ska tolka platsen, speciellt var i platsen. Det är beställaren, vad vill de? Vad finns det för budget? Och då, hur ska ju hålla då, som vi sa, länge? Då kan man inte vara för liksom modern bara i... Alltså, jag tror på... Det får inte vara sånt som man känner det en just nu sak, utan det ska hålla länge.
Mm. Och då blir det kanske dyrare initialt, men det under tid.
Precis.
Ja.
Ja. Och då tycker jag det är många som verkligen anammar det, förstår det. Och när de väl bestämmer sig för att bygga så tänker de så.
Vi måste bara prata om, när jag googlade på dig så ser jag att du måste ha världens coolaste mamma.
Mm.
Som är neurolog och målare.
Ja.
Och konstnär.
Ja. Nej, men hon är häftig, för hon är nu 83 och hon slår sig inte till ro alls. Alltså hon planerar för nästa utställning. Har inte en utställning som kommer så är hon väldigt rastlös och lite olycklig. Så hon måste ha ett mål, hon håller på och jobbar mot någonting hela tiden. Men hon har alltid hållit på att teckna och måla och brodera och skapa. Så alltid. Hon hade liksom två arbetsbord i sitt rum när jag var liten. Ett för när hon var läkare och hon undervisade och då och som gick och läste medicin och rättade deras tentor och sånt där på ett bord. Och det andra bordet, där höll hon på med sina färger och sina grejer. Och där fick man fick inte peta så mycket där, men det var ju så spännande att se vad som växte fram.
Mm.
Men hon alltså hennes utställningar, de är ju på nu, just nu har hon en utställning på Danderyds församlingshus med broderier som är helt makalösa. Så det är ju inte någon sån där, det är ju inte någon sån här jättekända gallerier kanske, men ändå, hon får in dem på olika gallerier och hon brukar alltid ha med någonting på Liljevalchs vårsalong. De år hon inte har så är hon väldigt deppig ett slag. Och sen hon är unik, så att jag säger det till henne, det är väldigt få människor som har deltagit så många gånger som du på Liljevalchs vårsalong.
Ja. Men din pappa arbetade som arkitekt.
Ja.
Och din farfars pappa grundade NK.
Aha.
Det är ju, du har ju liksom väldigt...
Bra stamtavla.
Ja, det är ju inte så konstigt att du jobbar som arkitekt kanske, eller?
Nej. Ja, alltså jag tänkte ju inte bli arkitekt, för jag tyckte, jag var med pappa på hans kontor ibland. Jag tyckte det var spännande med de här, den sån här landskapsmodeller med alla de här, man såg höjdkurvorna, kunde man dra med fingret på så där. Det var väldigt spännande de här, men annars verkade det så väldigt linjal och exakt, det var inte liksom min grej. Och jag tänkte ju, vad jag skulle bli när jag blev stor, så tänkte jag, kom jag på sen att jag var väldigt nöjd, scenograf ska jag bli. Jag var väldigt intresserad av teater och jag tyckte det var spännande att göra den här lösningen. Hur skulle man lösa det här? Hur skulle det kunna se ut med den här pjäsen? Men så blev jag avrådd av en scenograf som sa att det är alldeles för jobbig arbetsmarknad och man måste kämpa och ibland är man arbetslös och det är inget bra. Alltså hon gjorde att jag blev väldigt skrämd för det där, så att jag fick lite så där tveksamhet, kan man lugnt säga. Så att sen när jag några år efter fick barn och kände att jag måste ju faktiskt
arbeta nu, försörja oss. Jag måste ha ett arbete. Och då är det lustigt. Men att jag då inte går ut och bara jobbar någonstans i en affär eller någonting. Utan för mig var det så självklart när jag ska ha en akademisk utbildning. För det hade ju mina föräldrar. Det hade ju alla runt omkring mig. Så att jag satt igång och började på KTH då. För att,
men då, då var du jätteung ändå.
Nej, men då var jag, då hade jag varit hemma i stället. Då var jag 21 när jag började på teknisk. Jag var ganska jämngammal med de flesta. Några var ju yngre, men det var bra många som var äldre. Men då hade jag en tvåårig dotter. Men så att det började lite att liksom jag tänkte, men om jag nu måste jobba, vad är jag intresserad av? Jag liksom verkligen rannsakade mig själv och så, men hus, jag är intresserad av hus. Jag tycker det är jätteroligt med hus. Och sen, så det var inte så att jag gått och närt en dröm av att bli arkitekt som när jag hamnar på middagar och sitter bredvid någon som jag inte känner så säger de att alltså, det händer jätteofta. Vet du, är du arkitekt? Det har jag allt, det var min dröm när jag var liten. Då tycker jag det är så orättvist att jag är arkitekt, men det var inte min dröm. Men det var någonting jag kom fram till som jag inte ångrar det minsta, för att jag tycker att det är ett fantastiskt yrke. Mm. Alltså det är jättespännande. Det är verkligen roligt.
Du sa det innan att just att du var nöjd med att du pluggade ändå och hade barn samtidigt. För jag tänker, det kan ju vara lite speciellt. Men du tyckte det var bra.
Ja, därför att det är alltid ett dilemma i livet. Det har man märkt mina väninnor och så. Det, på något sätt så är det svårt att få det där att passa in. Det kommer aldrig riktigt lämpligt i livet. Antingen är man mitt inne i karriären eller så börjar man bli lite för gammal och känner sig lite orolig för det. Alltså det är svårt att planera in det. Men jag insåg, så här efteråt insåg jag att det var inte så dumt. Därför att jag jobbar ju mot mig själv. Jag missar naturligtvis en hel del av det här. Att hänga i baren och sitta liksom och snacka på kvällarna och sådär. Men jag jobbade liksom ganska målmedvetet istället. Så att det funkade för mig. Jag insåg att det var inte alls dumt. Även om det var en del lustigheter som jag skojigheter som jag kanske missade. Men jag hade ju Ellen, så att det var ju väldigt roligt ändå. Mm. Jag tyckte inte synd om mig själv på något sätt.
Och du sa också det innan vi satt oss här, just att det som är så skönt med arkitekter att det bara blir bättre och bättre. Eller att man bara blir bättre och bättre.
Ja, det är absolut. Man blir bättre som arkitekt med åren. Alltså man är 70-någonting så är man kanske på sin höjdpunkt. Eller kanske även till 75. Alltså om man får behålla huvudet och så är det ju, så är man ju, man blir mer och mer ett instrument. Hela ens person blir ett instrument som kan liksom avläsa, tolka, analysera, se, och erfarenheten liksom lagras på allt vad man har sett och gjort, så att man, ja, det är verkligen, det tycker jag är spännande att man blir bättre. Man går inte bakåt liksom, utan framåt.
Känner du att jag menar, pension och så, tänker du att du kommer att jobba hela livet?
Ja. Det är min önskan att jag gör. Men det finns också någonting som jag märker att alltså jag är inte riktigt liksom lika stresstålig och så. Att det finns det här med att leverera saker och ting och i tid och allting. Jag kommer nog se till att jag har bra arbetsförutsättningar. Jag tar på mig jobb för om jag har, liksom känner att jag har utrymme att göra det bra efter mig själv. Och jag vill också hinna med andra saker i livet. Men jag kommer alltid jobba som arkitekt så länge jag kan stå upp. Det tror jag.
Mm. Tänk vad fantastiskt att känna så.
Ja, det håller jag med om.
Mm. Du, när du är ledig, vad gör du helst en ledig dag? Vad ser du för någonting? Vilka platser är det som du känner att det här mår jag bra av att se?
Alltså jag är väldigt svag för fjällen då. Om man får ta sig så långt så är alltså, svenska fjällen både vinter och augusti och allting tycker jag är fantastiskt. Och sen, jag menar, platser. Sen tycker jag väldigt mycket om att just gå på teater. Det tycker jag fortfarande är. Operan är högtidsstunder som jag uppfylls av. Jag känner mig samma eufori som jag känner när jag går, om jag går på en bra pjäs eller något sånt där. När här står människor och det är här och nu och de gör det här nu. Och jag tycker det är så fantastiskt. Och lite den euforin känner jag när jag kommer till fjällen. Eller jag kommer på liksom havsbandet på en klippa och havet. Och då känner jag också den där starka känslan. Så att det är liksom, jag kan ha det lite här och var.
I den här podden så får man ju önska en gäst som man vill lyssna på i ett kommande avsnitt. Vem eller vilka skulle du vilja lyssna på?
Då går jag tillbaka till min scenografi-intresse. Och då tänkte jag att jag skulle gärna lyssna på Marie-Louise Ekman. Jag tycker att hon är fantastisk på gestalta. Liksom, rum, känslor och sinnesstämningar och uttrycker med... Hon har ju gjort allt. Scenografi, manus, regi, konst. Jag tycker hon är... Och så är hon väldigt rolig att lyssna på.
Tack, vilket bra tips. Om man vill komma i kontakt med dig, hur når man dig då?
Vi har... 3DO-arkitekter har en hemsida. www.3doarkitekter.se. Vi har också Instagram. 3DO-arkitekter. Och det är väl lättast, tror jag. Då hittar man oss.
Tusen tack, Fanny.
Tack själv.
Vem vill du helst lyssna på i inredningspodden? Finns det någon person som du tycker skulle passa perfekt som gäst här i podden? Eller finns det ett ämne som du skulle vilja veta mer om som du tycker att jag borde ta upp? Skicka ett meddelande i så fall på Instagram eller mejla mig på info@johannahulander.se. Och är du ny lyssnare så tänk på att det finns närmare 150 avsnitt att lyssna på i arkivet.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.